Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Från domedagens tecken är också att det kommer att spridas mycket fitna, mycket prövningar. Och ordet fitna på arabiska betyder al-ibtila wal-imtihan wal-ikhtibar. Att sätta någonting på test, att sätta någonting på prov. Och därför säger man på arabiska, när man till exempel ska testa guld eller silver om det är äkta. Då så säger man att man, yani iftetana al-dhahab till exempel, han testade guldet. Genom att han tar guldet och smälter det, och då kommer ju allt smuts och allting falskt att separeras från guldet. Då ser du om det är rent guld eller blandat guld. Och samma sak är det med fitna, alltså dessa prövningar som vi får i detta liv. De tar fram gärna den rätta sidan på människan. Den visar vem du är på riktigt. Om du är uppriktig eller om du är falsk. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, alif la'amim, ahasib an-nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Tror människorna att det räcker med att de säger vi tror, och att de inte kommer att sättas på test. Vi har sannoliken testat dem innan dem, för att alla ska veta vem som är uppriktig och vem som är falsk. Så prövningarna kommer att komma. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen, wa nabluukum bi sharri wal khayri fitna. Och vi kommer att pröva er med ont och gott. Olika former av test och prövningar. Så fitna betyder här prövningar som sätter din religion på test. Och dessa prövningar, som alla säger, kan vara med ont eller med gott. Alla kan pröva dig med ont eller med gott. Gott kan vara att alla prövar dig med pengar. Det är en fitna, att du bara får flera miljoner på bankkontot. Det är en fitna, en prövning. Som tyvärr får många människor att halka och att ändra på sig och att bli svaga i sin religion. Är det inte så? Fitna kan också vara en jättebra hälsa för många människor. Vissa människor kan prövas med sjukdomar. Vissa prövas med hälsan. Alla testar oss på olika sätt för att se hur vi ska hantera dessa gåvor som vi har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Men de fitna som här handlar om, dessa hadither som kommer att öka innan domedagen, kommer att sprida sig och få fäste, är de prövningarna som kommer att sätta de troendes iman på test. Kommer få många människor att halka. Vissa halkar blir svaga, vissa halkar lämnar islam, vissa halkar och säljer sin religion för någonting världsligt. Vissa människor i dessa fitan förlorar sitt förstånd, blir dumma, blir förblindade. Och som Hudhaifa sa, de blir som påverkade av alkohol i denna fitna. De vet inte vad som är rätt och vad som är fel. Och dessa fitan, dessa prövningar kommer konstant att öka fram till domedagen. Så som profeten Alayhi Salam sa, det kommer ingen tid förutom att den tiden efter är värre än den som var innan. Och som Sahaba sa, igår är bättre än idag och idag är bättre än imorgon. Allah musta'an. Så att det, tyvärr, som svenskarna säger, det var bättre förr. Och det stämmer. Yani, Allah musta'an, folks moral går till det sämre. Folks religion går till det sämre. Självklart, det finns ju undantag. Vi ska inte generalisera. Men när vi talar generellt så ser vi Allah musta'an att det tyvärr går och ser väldigt mörkt ut på många platser på jorden. Nah. Så profeten Alayhi Salam har också berättat hur denna fitna kommer att spridas innan domedagen. Vartifrån den kommer att komma och hur man kan skydda sig från denna fitna. Och det är det vi kommer inshallah tala om i denna del av föreläsningen. Profeten Alayhi Salam har sagt, som det berättas från Abu Huraira, la taqumu sa'a hatta tadhhara al-fitan. Domedagen infaller inte tills al-fitan, prövningarna tadhhar, yani de kommer att bli utspridda. Wa yukthiru al-kadhib, och lögn kommer att spridas, folk kommer att ljuga mycket. Wa tataqarabu al-aswaq, och marknaden kommer nära, yani det blir mycket mycket handel. وَيَتَقَارَبُوا الزَّمَانِ, Och tiden kommer närmare. Det betyder att tiden går snabbare. Wayakfurul harj. Och det kommer bli mycket harj. Och då så sa sahaba mal harj. Och då så sa profeten alaihissalam al-qatl. Det är mord. Och denna hadith finns i Ahmed. Och den är autentisk. Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihissalam sa: domedagen infaller inte tills det att kunskapen kommer att tas bort. Hatta yuqbadal ilm. Tills kunskapen kommer att försvinna. Wa takthura az-zalazil. Och det kommer att bli mycket jordbävningar. Wa yataqarabu az-zaman. Och tiden kommer att flyga iväg eller gå snabbt. Wa tadhhara al-fitan. Och det kommer att bli mycket prövningar. Al-harju wa huwa al-qatl al-qatl. Och det kommer att bli al-harj, vilket är dödandes, dödandes. Och det kommer att få, ni kommer att få mycket rikedomar bland er. Och denna hadith finns i Bukhari. Så här finner vi att profeten alaihissalam beskrev tiden innan domedagen med att al-fitan tadhhar, kommer att sprida sig. Yani fitna kommer att bli någonting utspritt, någonting vanligt och någonting dominerande. Och nämnde också att denna fitna också visar sig i formen av blodspillan. Att folk kommer att döda mycket. Vilket är en av de värsta formerna av fitna. Att man dödar oskyldiga människor. Dödar sina bröder, sina syskon och generellt oskyldiga människor. Det här är någonting som inte hör hemma i islam. Allahu musta'an. Och de andra tecknena kommer vi att komma till senare inshallah ta'ala. Och han nämner också här författaren en väldigt mäktig hadith från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Här så säger Rasulullah alaihissalam: det har aldrig funnits någon profet före mig, eller alla profeter före mig har haft som skyldighet att vägleda sin umma till det bästa de känner till för sin umma, det bästa de vet för sin umma, och att varna dem för det värsta och det farliga de känner till för sin umma. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat 'afiyatuha fi awwaliha. Och denna umma har skonats i dess första tid. وَسَيُصِيبُ آخِرُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. Och den sista delen av denna umma kommer att drabbas av prövningar och saker som ni ogillar. Och det kommer att komma fitanun, det kommer att komma prövningar. فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا. Som kommer att få dem innan att se små ut. Och det kommer att komma fitna, prövningar, som kommer att få den troende att säga: den här kommer att ta slut på mig. Och sen försvinner den. Och sen kommer en ny fitna. Och då säger den troende: den här, yani den som kommer att ta död på mig. För man ahabba en yuzahza anin nar. Så den som vill räddas från elden och gå in i paradiset, låt han då dö i ett tillstånd där han tror på Allah och den yttersta dagen. Och låt han bemöta folk, eller behandla folk, så som han själv vill bli behandlad. Och den som gör bay'a, som ger en lojalitetsed till en imam och sträcker fram sin hand till honom med ett uppriktigt hjärta, ska fortsätta att lyda honom så gott han kan. Och om det kommer en annan imam som försöker att ta hans position, så fadribu unuqa al-akhir, så ska denna personen då yani avlägsnas. Och denna hadith finns i Sahih Muslim, Kitab al-Imara. En väldigt mäktig hadith där Rasulullah alayhi salatu wassalam först säger att det har varit varje profets skyldighet att berätta det goda de känner till för sitt folk och att varna folket från det onda de känner till. Och profeten alaihissalam sa en liknande hadith att det finns ingenting som för er närmare till Allah förutom att jag har beordrat er med denna sak. Och ingenting som för er längre bort från Allah förutom att jag har varnat för denna sak. Så alla profeter har gjort nasiha. De har gett de bästa av råd till sin umma. Och det här bevisar att de inte har dolt någonting. Utan det bästa de visste har de berättat. Och det onda de visste har de varnat för. Så ingen kan komma och säga att det fattas aspekter av islam. Det fattas delar som profeten al-islam inte har täckt. Utan allting viktigt vi behöver känna till har profeten al-islam berättat för oss. Och allting dåligt har också profeten al-islam varnat för. Och så nämnde han i hadithen att den början, den första delen av denna umma har fått al-afiyah. Det vill säga att Allah subhanahu wa ta'ala har skonat dem från problem. En i sahaba på deras tid skonades från så otroligt mycket fitna. Men att den sista delen av denna umma kommer att drabbas av denna fitna. Prövningar och saker som vi ogillar. Och sen beskrev profeten alaihissalam dessa fitna, dessa prövningar. Med att de kommer efter varandra. Och att den senare kommer få den tidigare att se liten ut. Vad menas med detta? فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا. Det vill säga att dessa fitnen, dessa prövningar kommer kontinuerligt att öka. Och de som kommer, kommer vara värre än de som var innan. Så pass att de får dem innan att se små ut. Och det här är någonting vi kan se idag. Att synder kommer och blir väldigt vanligt accepterat bland folk. Och saker som vi idag kanske nästan ser som okej, kanske vi såg som katastrof för 10 år sedan. Är det inte så? Händelser som sker i den muslimska världen sker idag vardagligen, men de är inte så yani, allvarliga. Skulle de ha hänt för 10-20 år sedan skulle vi ha sagt wow. Man sprängde en bomb. Muslimer dog i ett muslims land. En självmordsbombare. Det var värsta nyheten för några år sedan. 10-20 år sedan. Någonting ovanligt. Folk kanske pratade om det i flera år. Idag när du läser nyheterna. Självmordsbombare i Irak. Klickar du ens på nyheten? Gör du det? För att det är, nej. För att det är chans. Det sker varje dag, varannan dag. Självmordsbombare i Kabul. Det sker hela tiden. Eller hur? Subhanallah. Så att vi har blivit så avtrubbade. Att allvarliga saker ses inte som allvarliga. Självklart är de allvarliga. Men, och samma sak med synder. Som en lärare i Medina sa till oss när han förklarade hadithen. Han sa, först när radio kom, på jag vet inte, 20-talet eller vad det var, radio, så sa vissa shuyukh, det är haram. Det spelas musik på radio. Det är inte tillåtet. Det finns nyheter och så är det haram. Vad kommer sen? TV. Folk glömmer bort radio. Det är ingenting. På TV, haram. Det finns lättklädda kvinnor. Ja. Då kommer sen video och satellit. Och nu Allah måste ha en internet. Ja, du ser någon hemma, han har TV med lite kanaler. Du kommer inte säga haram till honom. Men för 20 år sedan, haram. Kanske, hänger ni med? Så att Allah måste ha. Att saker och ting har en väldigt negativ utveckling. Vilket gör att man kanske tar lätt på saker och ting. Vilket man inte ska göra. Synder är synder. Saker som är förbjudna i religionen, saker som är bidda i religionen är allvarliga. Men tyvärr när det blir så vanligt och så mycket så blir det liksom urvattnat. Och man blir likgiltig i slutändan. Och det är ett tecken för domedagen. Allah al-musta'an. Så att det kommer att komma fitan efter varandra som får dem innan att se små ut. Och sen kommer det komma att fitan prövningar som är så allvarliga att den troende kommer att säga den här är mitt slut. Men den här prövningen kommer ta död på mig. Och sen försvinner den. Han klarar sig. Och då kommer nästa som kanske är grövre. Och då säger han hadihi, hadihi. Nu har den kommit. Den här kommer ta död på mig. Allah al-musta'an. Och sen så säger profeten alaihissalam att den som vill räddas från helvetet och gå in i paradiset. Och det här är någonting som vi alla vill. Som Allah säger i Koranen att den som räddas från helvetet och går in i paradiset faqad faz. Han har fått framgång. Och i slutändan är inte det här målet som vi alla strävar efter. Att räddas från helvetet och gå in i paradiset. Vill du egentligen någonting mer än det? Nej, utan det är målet. Räddas från helvetet och gå in i paradiset. Vad är det då du ska göra för någonting? Du ska endast dö i ett tillstånd där du tror på Allah och den yttersta dagen. Du ska dö på al-iman. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dö endast som muslimer. Yani, lev som muslimer tills den dagen Allah tar ert liv. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Och dyrka din herre tills el yaqin kommer. Hatta yatiyaka el yaqin. Tills döden kommer. Yani dyrka Allah med tawhid och den korrekta aqidan och på sunna tills Allah azza wa jall tar ditt liv och du lämnar denna värld. Och du tror på nästa liv. Du förbereder dig inför nästa liv. Och sen så sa profeten alaihissalam denna gyllene regel när det kommer till god karaktär. Han sa att du ska behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Det här många kanske känner igen från Bibeln. Det tillskrivs Jesus, detta uttalande. Och det kan stämma. För att profeterna har samma uppenbarelse. Yani de får uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Och säger ibland samma visdomsord till sina människor. Så det kan stämma att profeten Jesus alaihissalam också har sagt detta uttalande. För det är sant. Vad är denna regel? Om du vill veta vad god karaktär är. Vad är beskrivningen av god karaktär? Det är att du ska bemöta andra människor. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Väldigt enkelt. Du vill att folk ska vara ärliga mot dig, eller hur? Eller hur? Ska du då vara ärlig mot folk. Du vill att folk är generösa och hjälpsamma mot dig. Då ska du vara generös och hjälpsam mot andra människor. Du vill att folk möter dig med ett leende. Då ska du möta dem med ett leende. Och så vidare. Och här säger ulema, den här hadithen handlar om det yttre bemötandet. När det kommer till god karaktär. Hur du ska agera utåt sett. Det finns en annan hadith som handlar om hur du ska vara inåt när du kommer till god karaktär. Och det är hadithen att du ska älska för din broder det du älskar för dig själv. För den som gör det kommer att göra gott mot sina bröder. Så när det kommer till god karaktär, älska för din broder vad du älskar för dig själv. Och behandla din broder så som du själv skulle vilja bli behandlad. Mashallah, guldregel när det kommer till god karaktär. Kom ihåg denna hadith. Och sen så nämnde profeten alaihissalam att den som givit en lojalitetsed till en imam, en ledare, ska hålla denna och inte bryta den. Och om det kommer en till makthavare så ska man inte följa efter honom. Gärna om du har en ledare i ett land och kommer en till person som gör en ny ledare från ingenstans, så ska man inte följa denna person. Tayyib. Det berättas också från Ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: min umma efter mig kommer att drabbas av fitan, prövningar. Som delar av en mörk eller kolsvart natt. Där en person kommer vakna som troende. Och kommer att lägga sig som kafir. Eller kommer att lägga sig som mu'min och vakna som kafir. Och han kommer att sälja sin religion för någonting lågt och någonting världsligt och lågt från denna värld. Och denna hadith är sahih. Och den hadithen talade vi om igår. Att det kommer att komma fitan, prövningar. Där profeten alaihissalam beskrev dessa prövningar som delar av en kolsvart natt. Och det är samma sak där. Ni vet nattens olika stadier. Ljust, mörkare, mörkare, kolsvart och sen börjar det ljusna igen. Det är olika delar och faser av natten. Och samma sak är det med dessa prövningar som kommer att drabba människan. Vissa prövningar är mörkare än andra. Och mörker symboliserar här hur människan kommer att vara vilse. Som att du står ute på ödemarken och det är kolsvart. Kommer du hitta vägen? Finns inga stjärnor, finns ingenting. Du hittar ingenstans, eller hur? Det är bara förvirring. Och samma sak är det med folk i tider av fitna. Att de vet inte hur de ska agera, åt vilket håll de ska gå. De säger, ja, revolution, arabiska våren. Och majoriteten hakar på. Och sen, det var inte bra. Majoriteten hakar på. Kallas. Och så vidare. Att folk tyvärr inte har de här yani regler och principer de håller sig till. Utan de bara hakar på dessa fitten och dessa prövningar. Och går vilse, Allah al-Musta'an. Och att det kommer att komma tider där folk tar lätt på religionen. Folk tar lätt på religionen och drabbas av dessa fittan, dessa prövningar. Så pass att de är beredda att sälja sin religion för någonting världsligt. Makt, position, pengar, kvinnor. Bismillah, han är beredd att offra sin religion. Sälja sin religion. Och då så sa profeten alaihissalam, för någonting lågt världsligt. Någonting världsligt och lågt. Ja? bi'aradi min ad-dunya qalil. Och subhanallah, allt i dunya är qalil. Vad en person än säljer sin religion för, så har han sålt sin religion för någonting litet. Genom om en person skulle få hela jorden, lämna islam och du får allt på jorden. Du blir kung över jorden imorgon. Du får äga allt. Pengar och guld och allting. Och han går med på det, så har han sålt sin religion för någonting litet. Jämfört med nästa liv. Och vad ska vi då säga om folk som säljer sin religion för ett jobb? De är beredda att sluta be på grund av ett arbete. Som säljer sin religion på grund av en kvinna. Eller kvinnan på grund av en man. Eller på grund av att få sitta på en maktposition och liknande saker. Och tyvärr, det finns folk som är beredda att kompromissa med religionen för minsta lilla världsliga sak. Wallahu musta'an. Så alla dessa hadither tyder på att al-fitan kommer att komma. De kommer att komma hårt. De kommer att sprida sig. Och de kommer att skapa förvirring bland människorna. Och dessa fitan, dessa prövningar i den muslimska umman, har en början, kan man säga. Vet ni när de började? Vad var den första fitnan i islam? När man mördade Uthman radiallahu anhu. Som Hudayfa sa, den första fitnan i islam var mordet på Uthman. Och den sista fitnan i islam kommer vara Dajjal. Och mordet på Uthman skedde efter Umar radiallahu anhus bortgång. Och därför så berättas det i en sahih hadith från Hudayfa radiallahu anhu. Och ni vet att Hudayfa var en av de sahaba som var mest insatt i hadither om, yani, domedagen och domedagens tecken och liknande. Minns ni hans uttalande? Vi nämnde igår. Hudayfa sa, folk brukade fråga profeten alaihi wasallam om gott. Och jag brukade fråga honom om ont. Varför? För jag var rädd att det skulle drabba mig. Yani, kunskapen om det onda som kommer att ske skydda mig från att falla in i det. Så Hudayfa radiallahu anhu var väldigt insatt i dessa tecken för domedagen. Så Hudayfa radiallahu anhu sa att vi satt tillsammans med Umar radiallahu anhu. Och då säger Umar, vem av er kan en hadith från Rasulullah alayhi sallatu wasalam om fitna? Och då så sa jag kan en sådan hadith, så som profeten har sagt den alayhi sallatu wasalam. Och då så sa Umar, du är sannoliken en modig person. Och då så sa Hudayfa, en mans fitna är i hans familj, hans pengar och hans barn och hans granne. Och denna fitna söddas bort med hjälp av hans bön, fasta och sadaqa. Och att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och då så säger Umar, det är inte denna fitna jag frågar om. Utan jag frågar om den fitna som kommer att komma som vågor på havet. Och då så sa Hudayfa, laysa alayka minha ba's. Du behöver inte vara orolig för denna fitna, ja Amir al-Mu'minin. För mellan dig och denna fitna finns en låst port. Och då så sa Umar, kommer denna port att krossas? Eller kommer den att öppnas? Och då så sa han, den kommer att krossas. Och då så sa Umar, då kommer den aldrig någonsin att stängas. Och då så sa folket senare som hörde hadithen, visste Umar vad som symboliserade dörren i hadithen? Och då så sa Hudayfa, naam, lika väl som han vet att efter natten kommer morgondagen. Och så nämnde han att dörren var Umar radiallahu anhu. Och denna hadith finns i Bukhari. Så han nämner Hudayfa radiallahu anhu en vardaglig prövning. Som Allah nämner i Koranen, att det finns en fitna i våran amwal och aulad, familj och barn och liknande. Och det kan vara att en person till exempel blir distraherad, förtjänar bönen lite för han är upptagen med familjen och liknande saker. Det är en fitna. Men det är absolut inte en fitna på nivån av den som vi pratar om. En prövning. Så Umar sa, det är inte det jag pratar om. Det är inte den fitna, den här vardagliga. Utan jag talar om den fitna som kommer som vågor på havet. Det är också en annan beskrivning av den fitna som kommer att drabba muslimerna innan domedagen. Vi nämnde att det kommer som faser av en mörk natt. Här nämndes också liknelsen av att fitnan kommer som vågor på havet. Har ni varit på havet någon gång? När det har varit stormigt och det är mycket vågor. Vågorna kommer inte bara från ett håll, eller hur? De kommer från olika håll, över varandra. Och vissa är större än de andra. Och samma sak med fitna. Det är inte så att ja, men jag vet, jag har ett anteckningsblock, vilket datum det kommer en fitna. Nej, utan de kommer från alla möjliga håll där du minst kan ana. Och vissa är större än de andra. Bakifrån, framifrån, överallt. Som han alla. Så de kommer på det här sättet. Som på en stormig båt eller på en stormigt hav. Wallah musta'an. Och då så nämnde i alla fall Hudayfa att du, Omar, behöver inte vara rädd för denna fitna, för det finns en port som är stängd mellan dig och denna fitna. Och då så sa du Omar, som var den kunnigaste människan här, han säger, kommer porten att krossas eller öppnas? Och då så sa han, den kommer krossas. Vad är skillnaden på att öppna och krossa en port? Och om du krossar den? Så går det inte att stänga den. Nej. Om du öppnar en port, kan du stänga den. En i fitnan, den kom, du öppnade dörren, du låser dörren. Det är stopp. Men när du krossar dörren, så kommer den. Och du kommer inte kunna stoppa den. Den kommer att fortsätta fram till domedagen. Allah al-musta'an. Men då så säger Hudayfa att du behöver inte vara orolig. Det finns en port mellan dig och fitnan. Yani Omar var porten. Han är porten som symboliserar det här skyddet mot fitna. Och det vill säga, när Omar dog så började problemen sakta sakta att komma. Den här fitna började då att drabba människorna. Och då fanns det vissa rauga, vissa dumma människor som började att alliera sig och prata illa om Uthman radiallahu anhu. Och självklart, de var inte från sahaba, utan det var gärna dumma människor som blev uppjagade av Abdullah bin Saba och liknande människor, som till slut då gjorde uppror och dödade Uthman radiallahu anhu. Och från den dagen har fitnan fortsatt fram tills idag. Subhanallah. Yani Uthman radiallahu anhu var den första fitnan. Att han dödades var det första fitnan. Och kolla här också på en annan viktig punkt. Den första fitnan. Och vi lever kvar i dess spår fram tills idag. Det var mordet på Uthman. Uppror mot de muslimska makthavarna. En fråga som många människor tar lätt på. Medan Ahlus Sunnah wal Jama'ah säger att det är haram, det är inte tillåtet. Så länge ledaren är muslim får du inte göra uppror mot honom. Det här är inte någonting vi har hittat på. Det är inte som kommer från någon medhali-sekt eller någonting som folk säger. Det här är profetens ord, alayhi salam. Det här nämns i alla akida-böcker. Att vi lyder och lyssnar på våra ledare så länge de inte gör klar och tydlig kuffer. Även om de är orättvisa och så vidare, så är deras orättvisa på dem. Och vi ser det stora hela och nyttan. Hellre en orättvis ledare och stabilitet och säkerhet och trygghet i landet, än att man störtar ledaren och det blir kaos, som vi idag kan se i den arabiska världen. Det har inte blivit bättre. Folk har inte fått mera izza och ära. Nu sitter folk och önskar att de makthavarna som stöttades kom tillbaka. Men awam, de störtade Saddam Hussein och hit och dit, och de sa, vi har fått 1000 Saddam istället. Ja? Saddam var inte bra, ingen tycker han var bra. Men det kom istället ett nytt gäng banditer, som han alla. Så att man ska alltid väga upp fördelar och nackdelar. Och att man säger, gör inte uppror, betyder inte att man sympatiserar med orättvisa ledare, som vissa försöker säga. Att ni sympatiserar och skyddar och försvarar och är allierade med dåliga ledare. Alla, vi tar avstånd från all form av förtryck. Men vi vill inte att det ska bli värre förtryck. Det är bara det vi talar om. Allah mustan. Så Omar var då den här fitnan, eller han var den här dörren som var ett stopp och ett skydd från fitnan. Och när han dog så började då problemen att komma. Allah mustan. En annan fråga är, när den här fitnan sker så kommer också då många människor att förlora sitt förstånd. Folk kommer att bli som dumma. Och det finns en väldigt mäktig hadith från Abi Musa radiallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam har sagt, innan domedagen kommer det att bli mycket dödandes. Harj. Och då så sa sahaba, vad är harj? Då sa profeten alaihissalam, al-kadhibu wal-qatl. Mycket lögn och mycket dödandes. Och då så sa sahaba, mer än vad vi dödar nu, yani när vi strider, det är massa krig och sånt. Och då så sa profeten alaihissalam, det är inte er strid mot kuffar som jag talar om, utan jag talar om att ni kommer att döda varandra. Så pass att en person dödar sin granne och dödar sin broder och dödar sin farbror och dödar sin kusin. Och då så sa sahaba i förvåning, subhanallah, kommer vi ha vårt förstånd den tiden? Och då så sa profeten alaihissalam, innahu yanzi'u uqula ahli dhalika zaman. Nej, de flesta människor kommer den tiden att förlora sitt förstånd. Hatta yahsaba ahaduhum annahu ala shay wa laysa ala shay. Så pass att personen tror att han är på någonting, men han är inte på någonting. Det är en sanning. Och denna hadith finns i Ibn Majah, Ibn Abi Shayba. Afwan, det finns i Musnad Imam Ahmed. Och den är inshallah sahih enligt Sheikh Albani. Så kolla här, han nämnde profeten alaihissalam att det kommer bli mycket mord innan domedagen. Och dödandes och spillande av blod är en stor fitna. När vi talar om fitna, så är en av de värsta formerna blodsspillan. Att man dödar och strider mot varandra. Så sahaba tänkte direkt, det handlar om krigen. Vi krigar också. Det sker att man dödar folk, sina fiender och så vidare. Och då så klargör profeten alaihissalam att det inte är det jag syftar på. Jag menar inte att ni kommer döda era fiender, utan jag menar att ni kommer döda varandra. Och sen mer specifikt sin granne, sin bror, sin farbror, sin kusin. Hör ni? Exakt det som Khawarij gör. Exakt det de gör. Att de dödar sina nära och kära släktingar. För att de är enligt dem murtaddin. Yani de har lämnat islam, de är inte riktiga muslimer och så vidare. Och det kan också ske andra konflikter av fitna. Politiska konflikter, nationella konflikter och liknande. Att folk dödar sina egna släktingar. Wallah al-musta'an. Så sahaba blev förvånade, subhanallah. Kommer folk ha uqul? Kommer folk som gör det, dödar sin broder, kommer han ha förstånd? Har han en hjärna, den personen? Och då så säger profeten alaihissalam, nej. Att de flesta människor kommer på den tiden förlora sitt förstånd. Så här ser man att i tider av fitna är folk dumma och beter sig dumt. Beter sig dåraktigt. En person som följer islam skulle aldrig lyfta vapen mot sin broder. Din broder i islam, inte ens tala om din broder, blodsbroder. Subhanallah. Så, men Allah al-musta'an, det kommer att ske innan domedagen. Och han sa också beskrivningen, den som gör det går och dödar de här människorna. Han tror att han har rätt, men han har fel. Laysa ala shay. Han tror att han är på sanningen, men han är inte på någonting alls. Som han alla. Exakt som Khawarij. Ja, vi är på sanningen, vi har khilafa, vi har hit och dit. Och sen i slutändan, det är som ett sandslott. Ett korthus som bara blåser bort. Och det finns ingenting. En hägring, en fasad. Som sen försvinner. Och det finns ingenting kvar. Ingen haq i det hela. Och du står där med muslimernas blod på dina händer. Och skulle säga till Allah på domedagen. Allah al-musta'an. Så fitna får verkligen folk att förlora förståndet. Som Hudhaifa sa, att khamr är inte mindre påverkande på en människas förstånd än el-fitna. När folk kan bli som galna i dessa tider av prövningar. Och det berättas också från Ali radiyallahu anhu att han sa att det kommer sen att komma en fitna, tamuju kamujil bahar, som haven på, som vågorna på havet, yusbihu an-nasu fiha kalbaha'im, där folk till slut kommer att bli som boskap, yani dumma och förlora sitt förstånd. Wallahu musta'an. En annan fråga. Nu har vi talat om vissa former av fitna, vilken tid fitnan började och hur den ökar. Men från vilket håll och vilken plats kommer det komma mest fitna? Är det någon som vet? Från öst. Ahsant. Öst från Medina. Det har berättats i flera hadither, bland annat hadith Ibn Umar, att han sa att jag såg Rasulullah alaihi salatu wasalam peka mot öst. Stora Medina och peka mot öst. Upp mot Irak. Upp mot Iran. Och dessa länder. Och så säger profeten alaihissalam: "Ha innal fitnata ha huna." Därifrån kommer fitnan att komma. Min haythu yatla'u qarnu ash-shaytan. Därifrån kommer Satans horn att komma. Och denna hadith är i Bukhari Muslim. Och det berättas också att Rasulullah alaihissalam gjorde dua. Och han sa: "Allahumma barik lana fi shamina." Och Allah välsigna oss i Sham. Ni vet alla vad Sham är för någonting? Palestina, Jordanien, Syrien, Libanon. Det området kallas för Sham. Så han gjorde dua: "Allahumma barik lana fi shamina." Och sen sa han: "Allahumma barik lana fi yemenina." Och Allah välsigna oss i Yemen. Och då så säger en man: "Ja Rasulullah, wa fi Najdina." Och en annan riwaya: "Wa fi Iraqina." Och så gör dua att vi ska välsignas i Irak. Och då så struntar profeten, eller han fortsätter. Han säger: "Allahumma barik lana fi shamina wa barik lana fi yemenina." Tre gånger. Och mannen säger: "Wa fi Iraqina." Och han repeterar samma sak igen. Och till slut säger han tredje gången: "Därifrån, när ni från Irak, kommer det bara komma zalazil wal fitan wa biha yatla'u qarnu shaytan." Subhanallah. Och denna hadith finns också i Bukhari. En viktig faida här. Ena hadithen nämner här att han säger Najd. Mannen säger Najd. Och då säger han: "Därifrån kommer fitna, Satans horn" och så vidare. Om du frågar någon idag: "Vart ligger Najd?" Vet du vad han kommer svara? Saudiarabien. Området kring Riyadh kallas för Najd. Då har vissa sufister försökt säga att profeten alaihi salam varnade för al-Wahhabiyya. Ja? Wallah. De säger det. De använder denna hadith. Han varnade för al-Wahhabiyya och han sa att det är Satans horn, det är fitna. Ja? Men då kommer vi tillbaka till principerna som vi talade om igår. Vikten av att du ska ha ett bevis. Beviset ska vara sahih och du ska förstå beviset korrekt. Och för att förstå ett bevis korrekt måste du samla alla liknande haditer. Det som kallas för riwaya. Exakt samma hadith nämner att en man sa wa iraqina. Istället för Najd han sa wa iraqina. Så den hadithen förklarar hadithen som säger Najd. För det fanns olika Najd. Taib. Najd som låg mot kanske Riyadh och en Najd som ligger mot Irakhållet. Och den andra hadithen och alla hadither i ämnet förklarar att vad han menar med hadithen är yani Irak, att det är det hållet. Taib. Och en annan princip som jag vet om vi nämnde igår, det är att när det kommer till att förstå texter så ska de förstås i den kontexten som Allah och hans profet menar alaihi wasallam. Så när profeten alaihi wasallam säger Irak, menar han då dagens Irak med dagens gränser? Fanns de gränserna på hans tid? Nej. Då måste du gå tillbaka och kolla på vad var Irak på profetens tid alaihi wasallam. Och det är då området som är öster om Medina, som omfattar Irak och Iran och de här länderna. Och vissa öststater, eller de här vet du, mot Kina och det här hållet. Yani, öst om Medina. Att det är det som menas. Så här nämner profeten alaihissalam då att fitna och prövningar kommer att komma från öst. Och därifrån kommer Satans horn att komma. Yani Satans fäste. Där han skickar ut sina soldater från människor och jinner för att göra fasad på jorden. Och subhanallah, här nämner ulema att profeten alaihissalam talat sanning, vilket han alltid gör. Men som vi sa, det är från de starkaste av tecken på att han var en profet. Om du kollar på all fitna i islam, all ondska, vart den hade sitt ursprung och vart den började, så kommer du knappt finna någon fitna förutom att den kom från just det här hållet. Den första fitnan var vad? Att man mördade Uthman. Vart kom upprorsmakarna ifrån? Irak. De kom från Irak och vissa hade kommit från massor och så vidare, men det var just från Irak där man planerade och där de kom ifrån och dödade Uthman. Och sen efter att man mördat Uthman kom den första sekten i islam som heter vad? Khawarij. Och var kom de ifrån? Irak. Och sen kommer också Rafida. Och de kommer ifrån? Irak. Och sen kommer al-Batiniya, al-Qadariya, al-Jahmiya, al-Mu'tazila, al-Sufiya och så vidare. Och alla kommer från Irak. Alla kom från det hållet. Samma sak. Hussein radiallahu anhu blev mördad vart? Irak. Hajjaj bin Yusuf, som gjorde så mycket fitna, vart var det han styrde någonstans? El-Irak. Som dödade ulema, Allah al-Musta'an. Sen har vi också tatarerna, som vi pratade om. Var kom de ifrån? Kom också från öst. Dajjal kommer komma från vart? Khorasan, yani öst. Ya'juj wa Ma'juj sägs också komma därifrån. Så subhanallah, all ondska typ kommer från det hållet. Allah al-Musta'an. Men det är också viktigt här, som ulema nämner, att man inte generaliserar. Mashallah, vi har här folk från Irak, kurder och så vidare. Tänk, khalas, jag kommer från ondskans land. Det finns ondska, men det finns också khair, alhamdulillah. Det finns mycket gott. Och man kan aldrig fördöma ett helt folk på det här sättet. Och det är inte heller någonting som profeten al-Islam menade. Det har funnits otroligt mycket gott som kommit från Irak. Islams största imamer har kommit från det här hållet. Imam Ahmed kom från vart? Irak, eller hur? Imam Bukhari kom från det hållet. Vi har de flesta muhaddithin, Imam Muslim, Naysaburi, Ibn Majah, Tirmidhi, Nasa'i, många ulema, al-Asbahani och så vidare, kommer alla från det hållet. Iran, Irak, Uzbekistan, Kazakistan, de här är i länderna, mashallah. Afghanistan, Abu Dawud och Sijistani och så vidare. Så alhamdulillah, vi har många ulema kommer från de här ställena. Så man kan absolut, Abu Hanifa, mashallah. Så man kan absolut inte generalisera. Det har funnits gott och det finns ont som kommer från dessa länder. Men just då att Allah al-Musta'an, mycket ont kommer från dessa platser. Och fram tills idag. Är det inte så? När du läser om Bagdad och Irak, så är det direkt inte något semesterställe som du vill åka till. Eller hur? Ska åka med familjen till Bagdad. Du är galen. Så Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Tayyib. Sista punkten för idag. Hur kan man skydda sig från fitna? Kortfattat. Ett, man söker skydd från fitna. Man söker skydd från fitna. För i slutändan är det bara Allah som kan skydda oss, eller hur? Vi kan inte bestämma över vårt öde. Yani, självklart vi har fri vilja. Men Allah azza wa jalla är den som har all makt i sina händer. Så Allah azza wa jalla är den enda som kan skydda oss från fitna. Så därför är det sunna att söka skydd från fitna, vilket vi gör i varje bön. Innan salam, då vi taslim, då vi säger Allah min audu bika min fitna till mahya'i wal mamati. Wa audu bika min fitna till mesihi dajjal. Så man söker skydd i varje bön från prövningarna i detta liv och vid döden och prövningarna av ett dajjal. Och profeten a.s. sa också ta'awwadu billahi min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Sök skydd från all form av fitna, den som är tydlig och den som är otydlig eller osynlig. Och då så sa sahaba na'udhu billahi min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Så att man söker skydd från fitna. Yani Allah, låt mig inte drabbas av denna fitna. Låt mig inte gå vilse och halka i denna fitna. Och att man alltid ber Allah azza wa jall om att upplysa en och att ge en yani insikt eller furqan, att kunna se vad som är haqq och vad som är batil. Att man blir vägledd i detta mörker som vi nämnde. Tider av mörker krävs det vägledning och ljus från Allah subhanahu wa ta'ala. Och har man det här ljuset från Allah azza wa jall, vilket är kunskap och vägledning, så kommer man inshallah inte drabbas av denna fitna. En annan viktig punkt när det kommer till fitna, det är att man ska inte lägga sig i denna fitna. Man ska hålla sig borta från denna fitna. Profeten alaihi salatu wassalam, han sa att det kommer att komma fitan. Den som sitter i denna fitna är bättre än den som står. Och den som står är bättre än den som går. Och den som går är bättre än den som springer. Ja. Och det finns liknande hadither. Vad menas med dessa hadither? Att ju mindre aktiv man är. Den som sitter är mindre aktiv än den som står, eller hur? Han ser knappt vad som händer, för han sitter. Den som står är mindre aktiv än den som går mot en fitna. Han står och kollar på avstånd. Taib, bättre att sitta, att inte ens kolla. Taib, men den som står är bättre än den som går. Och den som går är bättre än den som springer till fitna. Så att man ska vara så inaktiv som möjligt när vi kommer till fitna. Och vissa människor, de tycker om att lägga näsan i blöt. De hör om en fitna och de springer till den. De hör om någonting dåligt, en prövning, en bidda, sekt och hit och dit. De vill bara vara där. Och det här är helt felaktig inställning. Och profeten alaihissalam har sagt i en sahih hadith som finns i Bukhari att det kommer snart, eller kommer komma en tid innan domedagen då en muslims bästa egendom är får. Som han använder, eller han har dem och betar kring bergen. Där regnet faller. Yafirru bidinihi min al-fitan. Och han flyr med sin religion från al-fitna. Och då säger man Bukhari i kapitlet här att från religionen är att fly, yani att fly med sin religion från fitna. Yafirru bidinihi min al-fitan. Så profeten a.s. använder dessa ord att du flyr från dessa problem och håller dig undan. Och samma sak profeten a.s. när han nämnde Dajjal. Vad sa han? Den av er som hör om Dajjal فَلْيَأْنَ عَنْهُ. Han ska hålla sig borta från ett Dajjal. Varför? För han sa att det kommer att en person tror att han är stark troende och kommer att gå till Dajjal för att se vad han gör för någonting av nyfikenhet. Och sen kommer han att bedras och han kommer att följa honom. Och den här hadisen sahih. Så som han alla, du hör om Dajjal, han har kommit, Dajjal är här. En person står i centrum, jag vet inte, han flyger, han har med sig berg av guld eller vatten och bröd och mat. Ja, men det är säkert Dajjal, jag vill gå och kolla läget. Jag vill se hur han ser ut. Lås dörren, lås in familjen, chas, ingen ska gå ut, ingen ska gå nära honom. Håller borta tills han har försvunnit. Varför? För människan är svag. Han sa i hadithen, han tror han är stark. Han känner sig trygg. När han går till Dajjal och ser vilka saker han gör, han kommer följa honom. Och så är det. När du vet att det finns ahlul bidda som kallar till bidda. Säg inte, jag ska bara lyssna och jag kan själv avgöra om det är bra eller dåligt. Du kanske blir yani dragen till hans bidda. Som profeten sa, det finns dem Alaihissalam, vars tal är som magi. Inna min al-bayani la sihra. Han catchar det. Med hans vältalighet, hans formulering, upplägget, hans sätt han talar på. Det är så lockande att du följer honom. Men det han säger är batil. Så håll er borta från fitna. Platser av fitna, personer av fitna, länder av fitna och så vidare. Nej. En annan viktig sak som man ska göra i tider av fitna är att man ska lägga fokus på att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ. I svåra tider ska ni söka skydd med vad? Med bön och tålamod. Bön och tålamod. Så man vänder sig till Allah azza wa jalla i tider av fitna. Och minns ni hadithen vi nämnde igår där profeten Muhammad a.s. sa att den som dyrkar mig i tider av strider är som en person som har gjort hijra till mig. Folk är upptagna med att döda varandra, kriga i konflikter som är helt oislamiska. Allas, du har ingenting med dem att göra. Du håller dig till moskén, du håller dig hemma och dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och det berättas också från Salama radiyallahu anha att hon sa att Rasulullah a.s. vaknade en gång upp skräckslagen eller vad kan man säga chockad på natten. Och han sa subhanallah, vilka skatter har sänds ner i natt? Vilken fitten, vilka prövningar har kommit ner i natt? Vem väcker folket i hemmet, yani hans fruar, så att vi kan be? Kanske en person kommer att vara påklädd i detta liv och vara naken i nästa liv. Och då så säger här Ibn Hajar al-Asqalani att denna hadith är ett bevis på att det är rekommenderat att göra dua och att ödmjuka sig i tider av fitna. Och speciellt på natten i hoppet på att då tillbe Allah genom Allah Azza wa Jalla acceptera dua i den här tiden. Allah musta'an. Ja. Ett tillråd i tider av fitna, och det är bland de viktigaste av råden, och vi är snart färdiga, inshallah, för att ha tålamod här, det är att man håller fast vid sunna. Vi nämnde igår från fitna är att muslimerna kommer splittras i 73 sekter, eller hur? Bid'a. Vilseledda ideologier. Då åligger det dig att hålla fast vid sunna. Och det här lär vi oss från en kända hadith från Al-Ribad ibn Sariya radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah a.s. stod oss bland oss och predikade en dag. Han gav en predikan som fick våra ögon att fyllas med tårar och våra hjärtan att fyllas av sorg. Och vi sa, ja Rasulullah, det låter som ett avskedstal, så ge oss ett råd. Och då så sa profeten a.s. alaikum bittaqwa Allah. Wa sam'i wa ta'a. Jag råder er med att lyda Allah. Och att lyssna och lyda på era makthavare, även om det skulle vara en abyssinisk slav. För ni kommer efter mig att se mycket ikhtilaf. Ikhtilafen shadiden. Stark splittring bland muslimerna. Fa'alikum bisunnati. Håll då fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdiin. Bit fast vid den med era hörntänder. Och jag varnar er för nyinförda saker. För varje nyinförd sak är en vilseledande bid'a. Och denna hadith finns i Ibn Majah och den är sahih. Och i en liknande hadith så sa de, ja Rasulullah, det här låter som ett avskedstal. Så vad ger du oss för råd? Och då så sa profeten a.s. taraktukum alal bayda. Jag har lämnat er och kommer att lämna er på en klar och tydlig väg. Layluha kannahariha. Yani lika lätt att skilja på rätt och fel som det är att skilja på dag och natt. La yazighu anha ba'du illa halik. Endast en person som är fördömd kommer att gå vilse från denna väg efter mig. Och denna vera som kommer att leva kommer att se mycket ikhtilaf. Håll då fast med det som ni känner till från min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdi'in och lyd era makthavare även om det skulle vara en abyssinisk slav. Abdu alayha bin nawajib. Håll fast vid min sunna och dessa råd med era hörntänder. Nah, till slutet på hadithen. Så, vad är det man ska göra i tider av fitna? Profeten alayhi salatu wassalam gav här ett avskedsråd. Och han gav oss denna information. Att den av oss som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Han sa ikhtilafen kathiran, ikhtilafen shadidan. Yani svår ikhtilaf. Mycket splittring och olika åsikter. Och det kan vi se bland muslimerna. Judarna splittrades i 71 sekter, kristna i 72 sekter, muslimerna i 73 sekter. Yani mera ikhtilaf bland muslimer än bland kuffar. Nej. Men alhamdulillah, vi har någonting som de inte har. Vi har sanningen. Den finns kvar och den finns bevarad. Tayyib, vad ska vi göra i tider av ikhtilaf? Vad ska vi göra när vi ser denna splittring komma? Vad var rådet? Håll fast vid vad? Min sunna. Och sunnan av al-khulafa al-rashidin. Det här är viktigt, Eikwa. Det talade vi om igår också. När vi talade om den räddade sekten. Den räddade gruppen. Från 73 är det bara en som är på sanningen. Och det är de som är på det som profeten sa, jag och mina sahaba är på idag. Och vi talade igår om vikten av att försöka följa Koranen och sunna på sahabas förståelse. Många säger Koranen och sunna, det är rätt. Jag ska hålla fast vid Koranen och sunna. Men när profeten alaihissalam talade om domedagens tecken och splittringen, så sa han inte bara Koranen och sunna. Utan han repeterade i alla dessa hadither det som jag och mina sahaba är på. Så glöm inte bort det här kriteriet. Sahaba, salaf och salih. Och det är det vi gör när vi kallar oss för salafis. Att vi säger inte bara följa Koranen och sunna. Utan följa Koranen och sunna på salafs förståelse. För att han sa det som jag och mina sahaba är på. Och han kunde ha sagt det som jag är på. Det som Koranen är på. Men han vill här säga att sahaba var enade på en och samma sak. Och att deras tolkning och förståelse av islam och aqida är den rätta förståelsen. Och det är den vi ska hålla fast i. Vi ska gå tillbaka till vad de var på. Så, vad gör vi tidigare fitna? Vi går tillbaka till att hålla fast vid Koranen och sunnan på sahabas förståelse. Och inte bara hålla fast, han sa, bit fast vid den med era hörntänder. Och då säger ulema här, det hårdaste en människa kan greppa någonting med, det är hörntänderna. Yani när du verkligen biter fast, då är det väldigt svårt att dra den här saken ifrån dig. Eller hur? Och det här finns också en indikation på att det är som att någon försöker ta dig ifrån dig. Du håller fast vid sanningen. Profeten Sunna alaihi salam, du håller fast vid sahabas vägledning och du biter fast vid den. Varför biter fast? För någon försöker ta sanningen ifrån. Han försöker dra dig bort från sanningen. Men du biter fast vid sanningen. Så att du inte släpper, du tappar inte taget. Utan du håller fast vid sanningen trots att folk försöker dra dig bort från sanningen. Och sen varnade han för nyinförda saker i religionen. Vilket är just det som kommer då folk splittrar sig från sanningen. Då folk har olika åsikter, vad han syftar på, det är bidah. Att folk innoverar sekter och grupper och så vidare. Men det här varnade han oss för, oss att vi ska hålla oss borta ifrån. Och han nämnde i andra hadithen att jag har lämnat er på någonting ljust. Klart och tydligt. Alhamdulillah. Och det är det som är så fint. En person kanske tänker, det finns så mycket grupper och sekter. Vilken har rätt, vilken har fel? Alhamdulillah, sanningen finns där. Det är inte någonting som är dolt, som finns i någon hemlig bok, som är inlåst i något skåp. Nej, alhamdulillah. Sanningen finns för alla. Klart och tydligt. Koranen är sunna på sahabas förståelse. Det finns i hadithböckerna, det finns bevarat av ulema och så vidare. Alhamdulillah. Sanningen finns. Och vi nämnde också igår att gruppen som följer sanningen kommer alltid finnas. Alhamdulillah. Att Ta'ifatul Mansura, den segerrika gruppen, kommer att finnas fram till domedagen. Och vem är det som avviker från den rätta vägen? La yazigu anha illa halik. En person som är dömd att förgöras kommer att gå och avvika från den rätta vägen. Gärna endast en person som inte vill finna vägledning kommer att förlora vägledningen. Vill du ha vägledningen? Är du uppriktig så kommer den att finnas där för dig. Men tyvärr många människor väljer att följa sina lustar, sina begär, traditioner, kulturer. Allah al-musta'an. Och här måste vi ta en till hadith också. I samma ämne då Hudayfa radiyallahu anhu sa att folk brukade fråga Rasulullah a.s.w. om det goda, men jag frågade honom om det onda i rädsla för att det skulle drabba mig. Och jag sa till honom, ja Rasulullah, vi var innan i jahiliya, för islamisk tid, och ondska, och Allah kom med detta goda, den har räddat oss med islam. Kommer det efter detta goda att komma någonting ont? Och då så sa profeten a.s.w. nam. Och då så sa Hudayfa, kommer det efter detta onda att komma någonting gott? Och då så sa profeten a.s.w. nam. Ja, men det finns dakhan. Det är otydligt, det är luddigt. Och då så sa Hudayfa, wa ma dakhanu? Vad är dess otydlighet? Och då så sa profeten a.s.w. qawmun yahtaduna bi ghayri hadi. Det kommer att komma ett folk som inte följer min vägledning. Ta'arifu minhum wa tunkir. Du kommer att se dem göra både gott och ont. Yani folk som blandar sunna och bidda. Och då så sa Hudayfa, kommer det efter detta goda att komma någonting ont? Och då så sa profeten alaihi sallam, naam, du'atun ala abwab jahannam. Det kommer att komma kallare till helvetets dörrar. Den som besvarar dem kommer att kastas in i helvetet. Och då så sa Hudayfa, beskriv dem för oss. Och då så sa profeten alaihi sallam, de är från vårat folk. De talar vårat språk. Och då så sa Hudayfa, vad ska jag göra om jag upplever den tiden? Och då så sa profeten a.s.w. du ska hålla dig till den muslimska jama'an och deras imam. Muslimernas enighet och deras ledare. Och då så sa Hudayfa, men om de inte har någon jama'a eller imam. Då så sa profeten a.s.w. lämna då alla dessa sekter. Även om det innebär att du ska bita fast vid roten av ett träd. Tills det att döden når dig. Och denna hadith finns i Bukhari. Så här berättar profeten a.s.w. återigen att det kommer att komma tider där folk blandar sunna, bid'a, och att det kommer att komma kallare till helvetet. Är ni muslimer? Som kallar till helvetet. Och det är de som kallar till bid'a. Och där beskrev inte profeten dem med att de blandar gott och ont, utan han sa bara att de kallar till ondska. Så att man ska absolut hålla sig borta från dessa människor. Men han sa här att de är från oss och de talar vårt språk. Yani du'a till fitna, de som kallar till denna fitna, är ibland folk som klär sig som ulema. Och sitter på tv och de talar med Koranen och Sunna. Eller talar ett islamiskt språk. Men som han Allah i slutändan och kallar folk till helvetet. Kallar folk till uppror, kallar folk till bid'ah, kallar folk till takfir och liknande saker. Så de kallar folk till Jahannam. Och då så sa profeten alaihissalam att när du ser dessa människor, håll dig då till al-jama'a. Och jama'a betyder sanningen. Och muslimernas imam. Det är deras enighet och deras ledare. Och då så sa han, om de inte har någon imam, då så sa han, lämna alla grupper. Alla dessa sekter. Och det här bevisar också att om muslimerna inte har någon ledare, så kommer det bli kaos. Det kommer bli splittring. Men när vi har en ledare så blir det enighet. Därför islam lägger väldigt mycket vikt på att ha en ledare. Vi har inga anarkistiska samhällen. Laglösa samhällen. Utan samhällen styrs av en ledare som sen i sin tur styr samhället ut med Allah Azza wa Jalls uppenbarelse. Så han sa, lämna alla dessa grupper. Det är också ett viktigt råd. Många av dem säger förvirrade, det finns grupper i Ikhwan, Tabligh och Sufi och hit och dit. Vem ska jag följa? Lämna alla. Och gå tillbaka till grunden. Yani rötterna till trädet. Håll fast vid Koranen och Sunna. Och lämna alla grupper och sekter. Och det här beskrevs också då profeten alaihissalam sa i samma hadith. Han sa, det kommer att komma fitna efter mig. Och då sa som jag, Rasulullah, vad ska vi göra? Han sa, tarji'una ila amrikumul awwal. Vad ska vi göra när det blir fitna? Han sa, ni ska gå tillbaka till yani amrikumul awwal, vad kan man säga på svenska? Till det första. Vi ska gå tillbaka till den gamla traditionella islam. Allting nytt kastar vi i papperskorgen. Alltså någon ny reformering och tolkning och sekterism av islam hör hemma i papperskorgen. Utan i alla dessa hadither återigen det som jag och mina sahaba är på. Gå tillbaka till den gamla islam. Traditionella islam. Ortodoxa islam. Fundamentala islam. Ja? Men de här termerna används negativt. Han är fundamentalist. Fundamentalist är ingen term som vi kallar oss. Men det betyder egentligen en person som håller fast vid fundamenten, vid grunden. Och att hålla fast vid islams fundament är inte negativt. Det är positivt. Han är ultra-ortodox. Har ni hört den? Det är samma sak där. Ortodox betyder att följa böckerna. Men ultra, det låter så här, wow. Subhanallah, han är så extrem. Vi följer Koranen och Sunnan. Om ni tycker att Koranen och Sunnan är extrem, låt, varsågod och tyck det. Vi är inte extrema. Det finns extrema grupper och de har ingenting med Koranen och Sunnan att göra. Islam är en medelreligion. Den är inte extrem på något sätt. Så vi går tillbaka till grunden. Och det är räddningen. Som Imam Malik sa. Att den sista delen av denna umma kommer inte få det bra så länge de inte gör det som gav den första delen av denna umma framgång. Så vi går tillbaka till al-asr. Och sen också kortfattat, i tider av fitna är det viktigt att ha tålamod. Inte tappa hoppet. Hålla fast vid sanningen. Och att också vakta sin tunga. Många tyvärr snackar mycket i tider av fitna. Och speciellt idag på sociala medier. Alla kan få sin röst hörd. Folk som egentligen ingen skulle lyssna på. Outbildad, konstiga åsikter, sitter och skriver, troll, bombar folk med åsikter på internet. Jag tycker. Och bland muslimer. Han är kafir och han är munafik och han är hit och dit. Och subhanallah. Och jag tycker och han tycker. Chas, lämna de här sakerna till ulema. Det du säger kommer du hålla sig svarsvar på domedagen. Så ibland är det bättre att vara tyst. Till saker och ting blir klart och tydliga. Och säg det som ulema säger i tider av fitna. Och sen också att man i slutet av domedagen eller innan domedagen håller sig till vad man känner till. Det man är säker på. Som vi sa, man går tillbaka till den gamla traditionella islam, Koranen och Sunnan på sahabas förståelse. Och profeten alaihissalam har sagt i flera hadither, da'a ma tunkir wa alika, ja, khudh ma ta'arif. Vad ska vi göra i tider av fitna? Håll fast vid det du känner till och lämna det som du inte känner till. Yani du har klara och tydliga saker i islam, håll fast vid dem. Aqida, tawhid, yani rätt trosuppfattning. Det som våra stora lärda har sagt och så vidare. Och någon kommer med nya saker. Du har aldrig hört dem förut. De låter konstigt. Annars lämna dem. Eller innan du ger dig in i dem och anammar dem. Åtminstone dubbelkolla om de stämmer eller inte. Så att i tider av fitna, vad gör man? Lämna det som man är osäker på. Det som man inte känner sig bekväm. Och håll dig till det som du är säker på. Och det du känner till från al-Islam. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.